Jag ser på dig. Jag ser på dig. Och Herre, vi prisar dig för att du är mitt ibland oss den här dagen, Herre. Tack för glädjen att få mötas och fira gudstjänst den här dagen. Tack att du ska välsigna oss tillsammans nu när vi ska lyssna till ditt ord, Herre. Att det får beröra oss så att det får förvandla oss så att det får sända oss ut i den här världen som behöver dig mer än någonsin, Herre. Vi bara ber om nåd, Herre, i Jesu namn. Amen. Ja, precis som Per sa så är det ju välsignat efter de här tre veckorna som vi har fått ha den här ekumeniska bibelskolan. Och efter den andra veckan som var här på ordet så var det några stycken på bönemötet i Pingstkyrkan Uddevalla och vi pratade om bibelskolan som hade varit på tisdagen. Och då sa de att det hade varit jättebra. Och det som var allra bäst tyckte de, det var lovsången. Det var ni som var här och ledde lovsången på ordet då. Det var härligt. Så att det var fantastiskt. Inte kanske allra bäst, det var ju Guds ord. Men de uppskattade lovsången väldigt mycket. Så det var riktigt härligt. Och idag så har jag tänkt att jag skulle få säga någonting om någonting som är väldigt aktuellt. Och väldigt, väldigt aktuellt just nu. Och samtidigt är det väldigt härligt för det är dagens text enligt svenska kyrkoåret. Och det är väldigt skönt att det ofta blir väldigt bra och stämmer väldigt bra. Och en del präster säger att de bästa texterna i kyrkoåret är under sommaren. Jag vet inte, vad säger du Gunilla? Det kanske är så. Det är alltid bra. Ja, det är alltid bra. Men idag så är temat för den här söndagen vägröjaren Johannes. Ska vi se om det kommer någonting här. Är det någon som sköter den? Gick inte kanske. Ska vi se. Kan vi få fram det tror du? För det dröjer en liten stund innan ni ska på igen. Det är inte så noga men texten kommer på väggen också så att det kunde ju vara bra. Maria hon sköter. Och Martin, de har både lovsång och bild här. Jättebra. Vägröjaren Johannes, ja, precis. Och jag tror att den här texten och det här budskapet, det är så aktuellt därför att idag är det du och jag som ska vara Johannes. Det är du och jag som ska vara vägröjare för Jesus. Det är vi som ska bana vägen idag i vårt land, ut i Rumänien och ut i öst och väst. Vad vi än blir kallade. Det är vi som ska bana vägen för Jesus. Vi ska vara vägröjare. Och i Lukas 1:76 så säger Bibeln så här. Och du barn ska kallas den högstes profet. Ty du ska gå före Herren och bana väg för honom. Och ge hans folk kunskap om frälsning, att deras synder är förlåtna, för vår Guds innerliga kärleks skull. I kraft av den ska en soluppgång från höjden besöka oss, för att ljus ska skina över dem som sitter i mörker under bron i Eskilstuna. I dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg. Här står det att Gud sände en vägröjare, en budbärare som skulle låta ljuset få bryta fram. En soluppgång, ett ljus skulle komma. Och det är det som Herren kallar dig och mig också till att vara vägröjare, att bana väg för Herrens ljus, för Herrens nåd, för Herrens förlåtelse och att vi kan få uppleva denna underbara soluppgång som har blivit verklighet för den som tror på Jesus men som väntar fortfarande på så många i vårt land och ute på vår värld. Vi behöver bana väg, gå med budskapet om Jesus och hans frälsning. Och då tänkte jag bara säga några små punkter om Johannes den här förmiddagen. Och jag är jättetacksam Per för välkomstorden och att vi får vara tillsammans. Det känns väldigt roligt att möta era övriga barn den här förmiddagen också. Jag trodde ni hade två flickor, men ni hade fem barn. Ja, vad härligt, fantastiskt. Den första punkten jag skulle vilja säga utifrån Johannes, det är att Johannes var ett bönesvar. Bönesvaret. Alltså det var fantastiskt, och det står i Lukas 1 och vers 11 till 15. Då visade sig för honom en Herrens ängel som stod till höger om rökelsealtaret. Zakarias blev förskräckt vid denna syn och fruktan kom över honom. Men ängeln sa till honom: "Frukta inte, Zakarias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Du ska få fröjda dig och jubla, och många kommer att glädja sig över hans födelse. Ty han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka, och redan i moderlivet ska han bli uppfylld av den helige ande." Jag tycker det är så fantastiskt att Johannes var bönesvaret. Frukta inte, Zakarias. Din bön har blivit hörd. Och det är nog så att det finns ingen väckelse eller någon rörelse som har uppstått på jorden med evangelium som inte har föregåtts av bön. Bön är själva upprinnelsen till allt vad Gud gör. Bönen, det är bönen som banar väg för solen, för ljuset, för kraften, för härligheten. Bönen. Och det här säger ängeln: "Frukta inte, Zakarias. Din bön har blivit hörd." Och jag tycker det är så gripande, för man förstår att den här bönen hade Elisabet och Zakarias bett i många, många år. Det står att de levde tillsammans. Han var ju präst, Zakarias, och överste präst, och fick gå in i det allra heligaste här. Men det står att de hade blivit gamla och de hade inga barn. Och man kan bara läsa mellan raderna att det fanns en väldig frustration. När de gifte sig, Elisabet och Zakarias, så drömde de om att det skulle komma barn och att det skulle komma nya präster och Herrens tjänarinnor. Men det kom inga barn. Och åren gick. Och de hade bett och bett. Din bön har blivit hörd. Tänk att Gud inte glömde Elisabet och Zakarias bön. Utan tillfället kom. Bönesvaret kom. Och kanske när de minst anade det så kom det. Halleluja. Gud kom med bönesvar. Och jag tycker den här texten är en sån uppmuntran till oss. Att det vi ber om, det är inte säkert att vi får precis det vi ber om. Men våra böner har inte betts förgäves. Och jag tycker det står så intressant att den här ängeln uppenbarade sig vid rökelsealtaret. Till höger om rökelsealtaret. Och vi som läser Bibeln, vi vet ju att rökelsealtaret står just för bönerna. Det står ju att han samlade bönerna och det var en rökelse som steg upp och så vältes det ut över jorden och så kom bönesvaren. Han stod till höger om rökelsealtaret. Elisabet och Zakarias, de hade bett till Gud. De hade hållit ut, de hade kanske gett upp. Men bönerna var inte förgäves, utan de verkade, halleluja, och så kom bönesvaret, och så kom svaret så underbart. Och det står att han ska bli till glädje och fröjd, och Guds makt ska uppenbaras. Det blev så mycket större än de hade kunnat drömma om. Det blev så mycket större och mäktigare därför att det kom just då det kom. Och Elisabet säger i andra kapitlet: "Det här har Herren gjort för att ta bort min skam. Och nu ska alla prisa Herren." Hon liksom upplevde en sån glädje. Bönesvaret hade kommit. Och jag tycker att det är så viktigt att påminna oss. Vi kan det säkert allesammans. Bönens makt och betydelse. det är inte förgäves. Gud hör dina böner. Gud kommer att svara på våra böner. Halleluja. Och en dag när vi är hemma i alla fall i evighetens värld, då ska vi uppleva. Och jag tänker på människor som har bett för sina barn och barnbarn och kanske inte fått uppleva deras frälsning här på jorden. Men så kan man höra vittnesbörd om att människor tar steg och blir frälsta därför att en mamma har bett till Gud. En pappa, en mormor, en morfar, en faster, en farbror. Någon har bett till Gud och så verkar bönerna retroaktivt. Halleluja. Gud glömmer dem inte. När bönekaret är fullt av rökelse så kommer bönesvaret. Halleluja. Prisad vare Herren. Och nu tänkte jag innan jag tar nästa punkt att vi ska sjunga en lovsång till med lovsångsteamet som jag har önskat. För jag tycker den är så härlig. Den heter så här. Allt vad han har sagt, allt vad han har lovat, det kommer att ske förr eller senare. Så låt oss sjunga det från vårt hjärta i bön och tro och förväntan. Allt vad du har sagt. Halleluja. Åh, vi prisar dig Jesus.
Vi lägger våra liv i dina trygga händer. Din trofasthet kan vi lita på. Du leder våra steg. Din omsorg är beständig. Din kärlek kommer alltid bestå. Även om vi inte ser vägen, kan vi tro och hoppas på dig. Allt som du har sagt, allt som du lovat, kommer att ske förr eller senare. Allt som är bestämt, det som står skrivet, kommer att ske förr eller senare. Allt som du har sagt, allt som du lovat, kommer att ske förr eller senare. Allt som är bestämt, det som står skrivet, kommer att ske förr eller senare. Allt som du har sagt. Vi lägger våra liv i dina trygga händer. Din trofasthet kan vi lita på. Du leder våra steg. Din omsorg är beständig. Din kärlek kommer alltid bestå. Även om vi inte ser vägen, kan vi tro och hoppas på dig. Allt som du har sagt, allt som du lovat, kommer att ske förr eller senare. Allt som är bestämt, det som står skrivet, kommer att ske förr eller senare. Allt som du har sagt, allt som du lovat, kommer att ske förr eller senare.
Allt som är bestämt, det som står skrivet, kommer att ske förr eller senare. Halleluja. Åh, vi prisar dig Jesus. Halleluja. Åh, vi prisar dig för att detta är sant Jesus. Och Herre, jag tackar dig för att du vet om oss den här stunden. Du vet om våra böner Herre. Åh, du vet om böner som kanske har bedits länge, länge, länge. Åh Herre, tack att bönesvaret är på väg Herre. Åh, halleluja. Åh, du står vid dina löften. Du håller det du har sagt. Den som ber dig, den får, Herre. Åh, hjälp oss att inte förtröttas, Herre. Och även om vi inte får bönesvar så som vi önskar eller vill, Herre, i våran tid, Herre, så vill vi tacka dig för att du är trofast, Herre. Och vi vet, Herre, att du gör det bästa. Det kommer att ske förr eller senare. Allt det du har lovat, allt det du har sagt, Herre. Åh, vi ber för vårt land, vi ber för vårt folk, Herre. Vi ber för vår bygd, Herre. Vi ber för hela Munkedals kommun, Herre. För Hällevadsholm, Herre. För hela Bohuslän, Herre. Vi bara tackar dig för tider av seger och framgång för ditt rike. I Jesu namn. Amen. 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 Halleluja. 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 Amen. Tack och lov. Halleluja. Jag tycker det. Ta det som en uppmuntrande. Jag tar det till mitt eget hjärta. Allt som han har lovat, det kommer att ske. Prisad vår Herre. Johannes var alltså bönesvaret. Det andra jag skulle vilja säga om Johannes den här förmiddagen, det var att han hade en viktig tid av, ska vi se om Martin hinner med, förberedelse. Förberedelse. Och jag tror att det är en väldigt viktig sak i Johannes liv och också i våra liv. I Lukas kapitel 1 och vers 80 så står det så här: och barnet Johannes växte upp och blev starkare i anden, och han vistades i öde trakter fram till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Johannes var ingen färdig produkt med en gång, utan han fick växa till. Han fick förbereda sig. Han hade en vandring att gå för att komma i det läge där Gud skulle använda honom. Och jag tror att det här är väldigt viktigt för oss att se att vi är liksom på väg. Vi har en förberedelse. Sen vill ju Gud använda oss hela tiden på olika sätt, men att vi är på väg, vi är en förberedelse. Och Per läste ju här i början om att vi ska lära känna sanningen och djupet och kärleken i, och all dess bredd, och bli uppfyllda av all Guds fullhet. Det är någonting som vi ska sträva efter. Vi ska arbeta på och utvecklas och uppleva mer och mer av Guds underbara välsignelse. Och jag tycker det är så gripande. Det står här att han vistades i öde trakter. Han vistades i öde trakter. Han valde en annan väg. Jag tror att det är väldigt härligt med förberedelse. Och jag brukar ibland ta en väldigt enkel bild. Jag tycker ju att alla yrken är viktiga. Vi har ungefär som kroppen, så är alla lemmar viktiga. Men jag tänker ibland om man skulle sitta på ett flygplan och ska åka någonstans med ett flygplan, och så skulle man höra kaptenen, piloten, säga att ja, god morgon alla resenärer, vi ska nu flyga till Ryssland och vi hoppas att det här ska gå bra. Jag är egentligen rörmokare och jag har aldrig flugit någon sån här apparat, men det ska säkert gå bra, vi ska nog klara det här. Då skulle vi säkert allesammans bli förtvivlade och försöka göra allt vi kunde för att komma ur planet. För den här piloten är inte förberedd för den uppgiften. Eller om vi skulle komma till ett sjukhus och ska göra en svår operation, och så kommer det in en person i vita kläder och säger att jag är egentligen lärare på gymnasiet här i stan, men jag ska nog klara av den här operationen. Vi ska nog lösa. Det skulle inte fungera. Vi behöver vara förberedda för det som vi ska utföra. Vad det än är, så behövs det en förberedelse. Och jag tror att det här är väldigt viktigt, att vi är beredda på detta. Och ett barn, för att bli 2 år så måste det ha varit 1 år. Och för att bli 3 år så måste det ha varit 2 år. Och varje, så att säga, del i den här processen är viktig och värdefull. Men det handlar om att växa, att utvecklas, att förkovra sig, att kunna få bli till större välsignelse. Och i Romarbrevet 5 så skriver Paulus så här: då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet och fastheten hopp. Tänk att det står att vi kan jubla mitt i våra lidanden. Det är inte lätt, men Paulus gjorde det. Det står om honom i fängelset att han prisade Gud och mitt i lidandet. Och han gjorde det därför att han visste att det var en utveckling. Och jag tycker det är så bra. Det står att lidandet ger tålamod. Och tålamodet ger fasthet och fastheten hopp. Det är alltså en process. Det sker någonting när vi går Guds väg. Vi utvecklas, vi förbereds, vi blir rustade för någonting större och bättre, tack och lov. Så därför ska vi fortsätta likt Johannes, förbereda oss, leva för Gud och utvecklas. Sen tycker jag det är intressant att se vilken tid Johannes döparen förbereder sig. I Lukas 3 så står det så här: under kejsar Tiberius 15:e regeringsår, när Pontius Pilatus var landshövding över Judén, Herodes landsfurst över Galileen, hans bror Filippus över Iturien och Trakonisitlandet och Lysanias över Abilén. Man kan ju undra varför Lukas gör den här detaljerade beskrivningen. Det är nästan onödigt att få reda på alla de här fakterna. Så fortsätter han att tala om vilka som är överste präster och så vidare. Men jag tänker mig i alla fall två orsaker till det här. Det är för att han vill visa att det var ett tufft läge. De här pojkarna som räknas upp här, det var inga söndagsskolpojkar. Herodes, vet du, han oj, oj, oj. Och den här Pontius Pilatus känner vi ju till också. Och Filippus. Och, ja, det var ett tufft läge för Johannes. Det var ett tufft läge. Och vi är i ett tufft läge i Sverige. Vi är i ett tufft läge i Sverige. Gud behöver tjänare och tjänarinnor som är förberedda. Som är beredda på att det här är ett pris att betala om vi ska uppleva det Gud vill. Alltså vi måste förbereda oss för någonting som det är ett tufft läge. Men Gud är större. Halleluja. Därför jag tror Lukas målar upp den här bilden. Det var inte lätt. Men Gud har makten. Och så tycker jag en annan orsak för mig är så härlig. Tänk att Guds ord är så tillförlitligt. Alltså att man kan tala om exakt hur det låg till i alla detaljer. Och det gillar väl du Per som lärare, att det är ordning och reda på grejerna. Det är liksom inte bara ihopskrivet, utan vi kan lita på Guds ord. Det här håller. Det här är starkt. Och jag tycker det är väldigt härligt att Jesus kallade olika lärjungar. Och vi är så tacksamma för alla fiskarna som visar att vi alla kan få vara med. Men jag är så tacksam att det fanns en läkare med också. Som hade en mänskligt krav på sig att uppfylla sin legitimation. Du vet, en läkare i Sverige kan inte agera hur som helst. Utan då mister han sin legitimation. Då får han inte vara läkare. Och Lukas var läkare. Och det gör att han hade ett väldigt krav på sig. Och jag tycker det är härligt med Guds ord. Det är pålitligt. Vi kan lita på Guds ord. Det håller. Halleluja. Förberedelsen. Det tredje, och nu går tiden här, men jag skulle vilja tala lite grann om Johannes budskap. Budskapet som Johannes hade. Och jag tycker att det är så fantastiskt att läsa om hur Johannes trädde fram. Och han talade om omvändelse. Omvändelse. Omvänd er, sa Johannes. Omvänd er. Det var det liksom Johannes hade som sitt stora budskap. Och Johannes 1:29 tycker det är så härligt när Johannes proklamerar där vid Jordans stranden. Kanske det är, jag vet inte var de är riktigt. Vet du det, Per, var de är nu där? Nej, de var Betania på andra sidan Jordan var de. Så står det så här, nästa dag i vers 29. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa, se Guds lamm som tar bort världens synd. Det var om honom jag sa, efter mig kommer en som är före mig, ty han var före mig och jag kände honom inte. Men för att han skulle uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten. Halleluja. Johannes säger, se Guds lamm som tar bort världens synd. Det var det som var Johannes stora budskap. Han vittnade på att det fanns förlåtelse, att det fanns frälsning. Sen var han väldigt radikal. I kapitel 3 gör han upp väldigt starkt i Lukas 3. Ska vi se om vi hittar det bibelordet. Lukas 3 och 17 till 20. Då är det Johannes som predikar. Han har sin kastskovel i handen för att noga rensa sin tröskplast och samla in vetet i sin loge. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig släcks. Med många andra ord förmanade han dem och predikade evangeliet för dem. Men landsförsten Herodes blev tillrättavisad av Johannes för sitt förhållande till sin brors hustru Herodias och för allt ont som han hade gjort. Då la Herodes till allt annat också det att han spärrade in Johannes i fängelset. Johannes var ingen som bara följde med strömmen. Han var radikal. Han var tydlig i sitt budskap. Han pekade på Jesus som tog bort världens synd och frälsning. Men han var också noga med att kunna tillrättavisa. Det där är fel, Herodes. Du kan inte leva så. Och även om det skulle kosta honom fängelse så sa han sanningen tydligt och rak. Vad är det vårt land behöver idag? Jo, vi behöver människor som kan peka på Jesus, på hans förlåtelse och hans frälsning som nummer ett. Men också människor som kan säga, så här säger Guds ord. Så här säger Bibeln. Det är det här vi vill följa. Det är det här vi vill lyda. Det här vi ska lita till. Han var väldigt radikal. Och så tycker jag det är härligt i kapitel 1 och vers 32. Så undervisar Johannes. Johannes vittnade och sa, jag såg anden komma ner som en duva från himlen och bli kvar över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sa till mig, den som du ser anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i helig ande. Halleluja. Tänk att Johannes långt innan andens fallande på pingstdagen profeterar och vittnar om den heliga ande. Anden fanns ju naturligtvis i hela gamla testamentet, men själva pingsten har ju inte hänt än. Men ändå vittnar han om, det är han som döper i helig ande. Halleluja, prisad vår Herre. Och är det någonting som vi behöver som Guds församling i alla olika kyrkor och sammanhang, så är det den heliga ande. Det är anden som ger liv, det är anden som förnyar, det är anden som öppnar, det är andens gåvor och andens frukt som vi behöver. Han vittnar om den heliga ande. Anden, han som döper i helig ande. Och Johannes kapitel 3 och 22-36 så vittnar Johannes, tycker jag, så underbart. Därefter begav sig Jesus med sina lärjungar till Judén och där vistades han en tid med dem och döpte. Men också Johannes döpte i Ainon nära Salim. Där fanns det gott om vatten och folk kom dit och blev döpta. Johannes hade ännu inte blivit kastad i fängelse. Då uppstod en tvist mellan några av Johannes lärjungar och en jude om reningen. De gick till Johannes och sa: Rabbi, han som var hos dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om, han döper och alla går till honom. Johannes svarade: ingen människa kan ta emot något utan att det ges henne från himlen. Ni kan själva vittna om att jag sa: jag är inte Messias, jag är sänd framför honom. Brudgum är den som har bruden, men brudgummens vän som står där och hör honom gläder sig innerligt över brudgummens röst. Den glädjen har jag nu helt och fullt. Han måste bli större och jag mindre. Alltså vilken halleluja. Johannes, han gläder sig fullt och innerligt, säger han, att Jesus blir större. Det är det som är hans passion. Inte i första hand att hans verksamhet gick bra eller gick framåt, utan det var Jesus som skulle gå fram. Det var Jesus som skulle bli större. Halleluja. Han måste bli större. Och det, jag tror att det är det vi behöver bli besjälade ännu mer. Det spelar ingen roll, bara Jesus får bli stor. Halleluja. Bara Jesus får sin vilja fram i Sverige. Så får han gå vilken väg han vill. Halleluja. Han får göra precis som han vill. Bara Jesus blir stor. Halleluja. Och det är ju fantastiskt skönt att kunna få överlämna allt till Gud. Hur Gud ska svara på bön. Men bara Jesus får bli stor. Bara Jesus får bli ärad. Bara Guds rike får gå framåt. Och då kan vi glädja oss och prisa Herren. Nu skulle det vara skönt att få sluta egentligen. Men det finns en punkt till som verkligen hör ihop med Johannes. Och som hör ihop med våra liv också. Och det är kampen. Kampen. Johannes, denne fantastiske gudsman och tjänare, i Matteus 11 så finns en fortsättning om, och i slutet av Johannes, som man inte kan hoppa över. Johannes 11 och 2, där står det så här: Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom: är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Och salig är den som inte tar anstöt av mig. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder. Se, det som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Men vad gick ni ut då för att se? En profet. Ja, det säger jag er. Han är ännu mer än en profet. Det är om honom det står skrivet: amen, säger jag er. Bland dem som är födda av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den mindre i himmelriket är större än han. Och från Johannes döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld, och våldsmän förtrycker det. Jag vet inte vad du känner när du läser den här texten. Men hur kunde Johannes, efter att ha varit så tydlig i sin förkunnelse, se Guds lam som borttager världens synd? Jag har vittnat om honom, det anden kom ner över honom. Och så skickar han bud: är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan? Känner du vilken mänsklig sida det finns hos Johannes? Alltså, han hade stått på stridsfältet, han hade varit i öknen, han hade förkunnat frimodigt inför allt och alla. Men det fanns en brottningskamp här inne. Är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan? Och så får han detta underbara svar från Jesus, som säkert tystade alla tvivel eller tankar eller känslor i Johannes liv. Och Jesus säger inte: det var väldigt vad Johannes har det jobbigt i fängelset. Vad håller han på med? Varför står han inte på och prisar mig där i fängelset? Men han säger: Johannes var en profet.
Ingen är större som är född av kvinna än Johannes. Men den mindre i himmelriket är större än han. Jesus, han förstod Johannes kamp och situation. Och jag är så glad för att han förstår oss också. Vi som vill tro på Gud. Vi som vill kämpa i hans rike. Men vi är människor. Och Paulus, när han skriver sina brev, visar ju det tydligt att när jag är svag, då är jag stark, säger han. Då är jag stark. Vi behöver inte vara rädda för svagheten, men vi ska vara i Kristus, Jesus. Och jag hörde en fantastisk gripande berättelse på Nyhem nu. Vi var där ett par dagar och det tog tag i mitt hjärta så väldigt. Och jag vill inte berätta dem för att på något sätt göra det svårt för någon av oss. Men jag tänker ändå att det är en väldigt tankeställare i den berättelsen. Det är Richard Wurmbrand som berättar det. En som satt fängslad i Bulgarien för sin tro under många år i fängelse. Och många kände igen det namn, han skrivit böcker också om sitt liv i fängelset och i sin kamp för Jesus. Så berättar han om att vid ett tillfälle i Bulgarien så kommer det in 3 stycken från KGB rakt in i ett sånt här möte som vi är i just nu. Och så kommer de in med en stor kniv rakt in i mötet. Och så säger de: vem är pastor i den här församlingen? Och så ger pastorn sig till känna. Och så tar de med sig pastorn ner i källaren. Och sen där nere i källaren så har de gömt ett får, ett litet lamm. Och i det där lilla lammet så sticker de den här kniven. Så den är helblodig och man liksom riktigt i handen och visar då att den... Så kommer de upp igen i församlingen med den här kniven och det rinner blod ifrån kniven. Och så säger de, vilka är de troende i den här församlingen? Vilka är de troende i den här församlingen? Och då reser sig en tant på 80 år, pastorns fru och hans barn. Vi är troende. Och de kommer här då. Och de får lämna och gå ner i källan. Och så blir de deporterade till om det var Sibirien eller till något fångläger. Och så säger den här KGB-mannen: jag ska bara säga till dig, pastorn, det är de här som du har här som är de sant troende. De som kan stå upp. Det är de här som följde dig. Och jag bara kände när jag hörde den här berättelsen. Hur hade jag gjort? Hur hade du gjort om de hade kommit in här just nu? Och vi hade fått vara med om det här. Hade vi varit Johannes, att vi hade vågat vara i fängelset. Du vet att han miste huvudet där i fängelset. Han höll ut. Han gav inte upp. Han fortsatte. Ja. Det är en sak som jag känner att jag behöver be om mycket mer. För jag kan ana att vi kanske står inför tider. Kanske inte så drastiska förföljelser som Johannes, att vi kommer att mista huvudet. Men vi kanske står inför tider av förföljelse på något sätt, eller kommer att utökas mer. Är vi då beredda att betala priset? Är vi beredda att vara verkliga Johannes människor? Och då kanske vi också, i alla fall jag, kan förstå Johannes kamp där i fängelset. Är det värt att ge mitt liv för det här? Är det värt att satsa allt för det här? Men Jesus gav honom svaret: döva hör, blinda ser, lama går, budskapet förrikas för fattiga, Guds rike tränger fram, även om det är utsatt för våld. Allt ifrån Johannes dagar, säger han, så tränger himmelriket fram. Och idag så tränger himmelriket fram. Och den här mannen som berättade den här berättelsen på Nyhem, han var från Sudan. Han hade 2 kollegor som satt i fängelset precis när han vittnade i gudstjänsten. Så det är många som lever i den verkligheten idag. Och Paulus i det sista bibelordet här, han säger så här i 2 Timoteusbrevet 4: själv offras jag redan som ett drickoffer, och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar för mig. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig utan åt alla som älskar hans återkomst. Jesus, jag ber om nåd och hjälp för oss var och en den här dagen, Herre. Tack för denna fantastiska Johannes som vi får läsa om, Herre. Tack att du kallar oss idag att vara Johannes människor i vår tid, Herre. Och jag ber, Herre, att du ska hjälpa oss var och en, att vi kan få komma framåt och vidare, Herre, i Jesu namn. Jag ber om din nåd och din välsignelse över oss alla just nu, Herre. Tack att du är den som har burit bort världens synd, Herre. Men tack att du vill uppfylla oss med helig ande och kraft att leva för dig, Herre. I Jesu namn. Amen. Amen. Amen.
Jag var väldigt törstig när jag åkte hit idag. Och så har jag fått att dricka. Så att om du var törstig så har du fått att dricka här idag. Så ta det till dig. Ta det till dig. Du kan sprida det också faktiskt. För att vi spelar ju in alla predikningar här. Så att fram i veckan här så kan du lyssna på Thomas en gång till på vår församlingens hemsida. Eller tipsa någon annan att lyssna på det Thomas predikade här i söndags. Tack Thomas. Du får att vara ett redskap. Och den som inte är törstig då får skylla sig själv. Ska vi lovsjunga någon inte mer? Och sedan fortsätter vi gemenskapen runt kaffebordet.